När jag senast tvättade i husets gemensamma tvättstuga satt där flera lappar på torktumlaren. Vad stod det? Ingen aning. Jag kände inte ens igen bokstäverna. Man blir alltid lite rädd att man har gjort något fel i tvättstugan. Men vem vet, det kanske var något uppmuntrande. En språkens flora hade ju inte suttit fel där. Det finns faktiskt en sån. Jag heter Johan Wester och i det här avsnittet handlar En bok, en forskare, serien, ni vet, där jag pratar med bokskrivande akademiker om alla de språk som används i Sverige. Och den som sitter med mig här idag är Morena Aspel Schmidt, universitetslektor och doktor i slaviska språk. Frågor som får svar är om man kan se skillnad på till exempel arabiska och persiska och från vilket håll man ska läsa. Eller hur?
Oh ja.
Härligt, välkommen hit.
Tack.
Boken vi ska tala om har titeln Sveriges språkflora, handbok för ett flerspråkigt samhälle.
Hur många språk talas i Sverige? Vilka är störst? Och hur hör och ser man skillnad på alla de olika språken? I boken blir såväl den allmänt språkintresserade som den som behöver kunskapen i jobbet upplyst och förkovrad. Dessutom ges inblick i språks betydelse för människors identitet. Och inte minst i intressant språkpolitik och vår tids språklagar.
Morena. Det är många spännande namn i ditt namn. Det är Morena Aspel Schmidt. Tyskt, men också något latin...
Spanska.
Spanska. Mm.
Betyder brunt.
Jaså? Mm-hmm. Eller det ordet kunde jag nästan lista ut,
ja.
Och Aspel då?
Ja, lite oklart. Min svärfar hävdade att det var hebreiska och betyder lejon.
Brunt lejon, Schmidt.
Typ.
Jag vet inte om jag ska... Har vi nu språktema så ska vi nörda ner oss, vet du.
Absolut.
Mm. Du, välkommen hit. Tack. Vi ska prata om språkflora. Berätta först, om man inte har liksom full koll. Vem är du?
Ja, jag är språknörd.
Mm.
Och det innebär för mig då att jag är fullständigt fascinerad av det av det fenomenet. Språk i största allmänhet. Jag är också översättare, utbildad sådan, med någon examen i alla fall, där översättning ingår.
Ja.
Och sen, som du sa, redan fildoktor i slaviska språk med inriktning på översättning. Och jag har utbildat en hel drös med både översättare och tolkar på Stockholms universitet.
Och då blir jag ju nyfiken, hur många språk kan du egentligen?
Tillräckligt bra för att kunna föra en vardagskonversation kan jag 4.
Mm.
Med lite möda 6.
Ja.
Och möjligen också 1/7.
Okej, då får du ha. Vilka är de här då?
Ja, det är mitt första språk, tyska.
Tyska.
Svenska förstås.
Mm.
Engelska.
Mm.
Ryska.
Mm.
Norska och danska med lite möda.
Ja, det räknar vi.
Och sen ukrainska.
Ja.
Mm.
Du är språknörd och du har en massa... historia att berätta om detta.
Mm.
Och sen kommer en språkflora som ni då gör.
Ja.
Och då ska vi säga att du är inte ensam om detta, utan det är Sofia Malmgård också.
Ja.
Varför gör ni detta? Och vad är det för någonting?
Det hela började med att Sofia Malmgård, som då också är översättare och examinerad språkkonsult, vi jobbade tillsammans som projektledare för ett enormt översättningsprojekt, i slutändan blev det, som Skolverket hade gett i uppdrag till Stockholms universitet. Egentligen gav de inte själva översättningarna i uppdrag, utan de gav i uppdrag till en massa forskare och lärare i svenska som andraspråk att ta fram ett kartläggningsmaterial för nu anlända elever i grundskolan i det som man då kallar för litteracitet, och det innebär egentligen läsförmåga och läsförståelse i ett litet paket.
Mm.
Och det började med 2014, och sen så småningom tog de fram ett material på svenska förstås. Men man kan inte använda det, för det är ett bedömningsunderlag för lärare. Man kan inte använda ett material på svenska för nyanlända elever förstås, utan det måste översättas, och det är där vi kom in. Inte för att vi skulle översätta det då, Sofia och jag, utan vi skulle hitta både översättare och en kvalitetssäkringsprocess, det vill säga se till att det blir bra helt enkelt och användbart för det enda målet som Skolverket ville ha det.
Nu har vi en språkflora. Vad var steget till det då? För uppenbarligen så väckte det någonting.
Ja. Sofia hade en vision. Hon ville göra allt det här, liksom Sveriges samtliga språk, tillgängliga för allmänheten på något sätt. Och samtidigt hade vi då jobbat med de här översättningarna, och vi trivdes väldigt bra med att jobba tillsammans med varandra, samarbeta. Det ville vi fortsätta med, och då föddes idén för den här boken.
Berätta, ni tar upp att det är 6 000 till 7 000 språk i världen.
Kända.
Kända?
Mm.
Och därtill okända?
Möjligtvis. Man vet inte riktigt. Det är en uppskattning också.
Ja. Och då är det många väldigt, väldigt små språk här då, eller?
Ja.
Är det även... Men utdöda språk räknas inte med här, utan detta är...
I den uppskattningen som är gjort då av ett institut i USA, ett lingvistiskt institut, är det också döda språk med.
Ja. Okay.
De enda ställen på jordklotet där det troligtvis inte finns inhemska språk, därför det finns ingen inhemsk befolkning där, i Arktis och Antarktis. Och sådana ställen som Svalbard och Jan Mayen och några obebodda öar där nere mot Antarktis. Men annars överallt.
Överallt. Ja. Och i Sverige, om du räknar alla språk som du bedömer pratas i Sverige?
Och då har jag förlitat mig på en annan forskare, Mikael Parkvall, som är lingvist. Och han har gjort ett jättearbete i början av 2010-talet för att försöka uppskatta alla språk som talas, används i Sverige, och kom fram till att det var ungefär 200.
200 språk, säger du? Ungefär, jag förstår, ungefär. Men det är ju väldigt många.
Ja.
Bara för i storleksordning, om vi börjar. Svenska?
Svenska är till sett i antalet talare nog det största. Men det beror också lite på hur man räknar talare.
Ja.
Och för svenska räknar jag då personligen både första språk, alltså modersmålstalare, och andraspråkstalare av svenska. Och därefter arabiska, och i storleksordning därefter är det förmodligen finska, inklusive det som heter meänkieli, spanska, polska och tyska.
Och engelska kommer inte in här?
Nej.
Varför inte det?
Därför att antalet räkningsbara första språkstalare är färre, alltså det är min rangordning, färre än för tyska. Däremot räknar man här inte alla svenska som kan engelska. För att det är oftast då ett skolspråk och inte ett andra språk. För det behövs det lite mer än bara att man har haft engelska i skolan sedan klass 3.
Så att bara få hjälp mig att reda ut. Första språk är det man föds till.
Första språk är det som talas i familjen.
I familjen.
Ja.
Andra språk är då inte vad man väljer i skolan, utan andra språk är...
Andra språk kan vara ett språk som man har varit i skolan, men sen utvecklar i ett sammanhang där språket talas.
Ja.
Svenska är ett andra språk för mig till exempel.
Ja. Men då, om jag väljer att se franska i skolan, då är det ett främmande språk då?
Det är ett främmande språk då.
Fascinerande. Du rabblade, vi kom upp kanske i knappt 10. Det finns 190 till ungefär. Mm.
Och då är det oftast att det är någons familje- eller hemspråk. Och att man befinner sig då i en så kallad språkgemenskap med andra. Jag kan exemplifiera med arameiska eller nyarameiska i alla sina varianter. Det finns i Södertälje finns det ungefär 50 000 invånare i Södertälje kommun.
Ja.
50 000 invånare som kommer från en kristen bakgrund i Mellanöstern, från Libanon till Irak ungefär, norra delen. av Libanon, Syrien, Irak och Turkiet. Många av dem talar ett semitiskt språk. Där uppstår ju en språkgemenskap. De talar med varandra, de går i samma kyrkor exempelvis. Och så finns det då olika dialekter och varianter på det beroende på om man kommer från helt från den västra delen av det här området eller från den östra.
Så det är Södertälje är Sveriges arameiska centrum?
Ja. Borlänge kan man kanske säga är somaliskans huvudstad i Sverige.
Okej. Okay.
Precis. Det finns väldigt många invånare med en bakgrund i Somalia där.
Det är väldigt fascinerande.
Ja.
Om man då, nu ska vi ner i... Vilket är det minsta språket? Går det att säga? Vad skulle du tippa på?
Pitesamiska.
Pitesamiska?
Mm. Typ 100.
100?
Mm-hmm. Bara för några år sedan har de fått en standardiserad stavning av pitesamiska, ja.
Mm. Och då, för det här, ni har ju gått igenom väldigt pedagogiskt.
Mm.
Och det är spännande att läsa, spännande uppställning och det var en berättelse kring detta. Och de är ju placerade inte i bokstavsordning.
Nej.
Utan här är det ju indelning enligt...
Alltså det är någon slags geografisk genomgång med Sverige i centrum.
Ja, men...
Man börjar i Sverige och rör sig österut, typ.
Ja.
Därför att geografiskt hänger språk gärna också samman i språkfamiljer, de är besläktade. Inte alltid, som man kan se med svenska och finska. Men,
vem är riktad sig den här boken till?
Alltså i första hand är det en handbok. Det vill säga, vem som helst egentligen ska kunna slå upp. Aha, det där vill jag veta om arabiska i Sverige.
Mm.
Hur skrivs det? Vilka varieteter finns det möjligtvis? Hur många talare ungefär finns det? Finns det ett behov för tolkning och översättning? Det hörde jag också till.
Och vilken nytta har jag då utav... Utav detta här, för det blir en liten crash course i olika språk.
Ja.
Och den här sammanställningen har jag aldrig sett tidigare, så jag tyckte det var jättespännande. Nej. Att läsa.
Nyttan är framförallt för, skulle jag säga, myndigheter och deras kommunikatörer, informatörer som ska framställa till exempel informationsmaterial på vissa språk. Så att de inte går i fällor. När det gäller vissa språk. Till exempel har kommuner och kommunikatörer, informatörer som har framställt vissa informationsmaterial gjort en fin en översättning till arabiska i uppdrag till någon översättare, kvalificerad sådan, fått den tillbaka, skickat den till tryck. Och tryckeriet och de som gjorde sättningen av det hela materialet, tryck på papper då ska jag säga, de hade ingen aning om att arabiska skrivs från höger till vänster och inte från vänster till höger. Då måste man ställa om marginalerna i trycket. Så man fick alltså arabisk text spegelvänt skrivet från vänster till höger.
Mm-hmm.
Oläsligt.
Jag förstår.
Ja.
Om man inte läser genom en spegel då, man då?
Vem gör det?
Nej, jag förstår att det är lättare att göra det rätt. Jag inser det. Ja, men så att det här ska användas praktiskt ute i Sverige?
Ja, precis.
Ni nämner vid något ställe den så kallade flyktingkrisen 2015. Vilken påverkan fick det på arbetet?
Alltså inte så mycket på boken, men på det där kartläggningsmaterialet. För man fick ett behov inav... språk som tidigare hade inte riktigt funnits i Sverige. Och det är naturligtvis språken från Afghanistan i första hand.
Okay. Och vilka språk är det?
Det är Dari och Pashto. Och Dari och Pashto har sin släkting persiska som redan finns i Sverige. Men det finns någon slags prestigedebatt mellan talarna. Och de officiella hållningar gentemot de här språken är lite märkliga mellan Iran och Afghanistan. Persiska är ett gammalt kulturspråk och skriftspråk och Dari är nästan persiska, men man ser lite ner på det. Så Pashto är närmare urdu och hindi.
Mm. Jag förstår att det finns ju massvis med nivåer här. Och ni nämner i boken i första rubriket språk är känslor, identitet och politik.
Ja.
Förklara, vad menar ni med det?
Det finns väldigt många parametrar kring ett språk som kan antingen tilltala eller stötta ifrån en annan människa som man vill fram med budskap till. Det är saker som artighet, tilltal, hur man beskriver ett problem. Exempelvis, alltså, svenskan är känd för att vara oerhört direkt. Inte kommando, men direkt. Man har ett väldigt ohierarkisk, kan man kanske kalla det för, tilltal numera. Alltså alla tilltalas med du förutom kungen. Och förnamn, även om det är någon väldigt, en höjdare någonstans. Det gör man inte i alla språk. Det gäller även språk som polska. Jag brukade använda en kallelse till mammografiundersökningen i mina översätterkurser.
Ja.
För att då står det, du ska infinna dig, bla bla bla. Det kan man inte göra på polska. Utan man måste först tilltala kvinnan i fråga på rätt sätt. Nämligen med fru och efternamn i feminin form, tack. Och sen måste man vara artig också. Alltså, annars tror de att du liksom har pistolen fram, riktas en pistol mot dig och du ska gå nu och...
Och göra mammografi, precis, undersökning.
Bara för att vara...
Pistolhot är lite ovanligt i de sammanhangen.
Ja, vara mig till lags här. Ja.
Hur många språk kan du? 3,5. Engelska, eller svenska då, och tyska och franska och så lite estniska också. Min pappa kommer därifrån.
Är det något språk som du tycker mer om?
Franska. Jag tycker om kulturen och jag tyckte när man läste franska rest på universitetet så lärde man sig en helt annan kultur helt enkelt och en helt annan livsåskådning nästan.
Jag kan prata bengaliska, engelska, svenska och lite spanska.
Och av dem, alla de språken som du kan, vilket tycker du mest om då?
Bengaliska, för det är mitt modersmål.
Kan du säga, hej, hur mår du?
Hello, tu mi cao nacho.
Har du något språk som du skulle vilja lära dig?
Franska, italienska. Halva skoj. Franska för den intellektuella traditionen där och italienska för att läsa recept.
Och hur många språk kan du?
4. Svenska, engelska, arabiska och lite franska.
Vilket av de språken känner du dig mest bekväm i när du talar?
Svenska. Jag är född och uppvuxen här och det är språket jag lärt mig sedan barnsben. Jag kan ju arabiska också, men det, jag kan hacka lite här och där.
Skulle du vilja bli bättre på det då?
Ja, självklart.
Jag heter Johan Wester. Jag sitter här med Morena Aspel-Schmidt, universitetslektor och doktor i slaviska språk. Och vi pratar om Sveriges språkflora. Mm. Bara berätta, var går gränsen mellan språk och dialekt?
Ett språk kan man inte definiera bara i sig själv, utan mot ett annat språk. Det vill säga att två språk har skilda system på olika nivåer. Om vi säger så här, förstår du danska?
Ja, det får jag nog säga. Jag lever med danska, så att,
ja,
det vore ju synd.
Kan du läsa danska?
Det går också rätt så bra.
Ja. Är danska och svenska olika språk, enligt din uppfattning?
Ja.
Ja. Och de är olika för att de har ett olika fonologiska system, de har olika morfologiska och syntaktiska system. Det vill säga, om jag har en svensk mening och en dansk mening med exakt samma innehåll, mm, så ser de olika ut och det låter olika när jag säger dem. Då har du två olika språk. Sen kan de vara så nära varandra att man, som du då, förstår danska, kan förstå, mm, dem. Dialekt är knivigare att svara på eller definiera, men man brukar säga att dialekt är framförallt, finns ingen skriftspråk knuten till det. Det är alltså talspråk och de är geografiskt avgränsade inom ett större språkområde eller språkkontinuum, som till exempel det nordiska är, alltså svenska, danska, norska och några till. Men det är svårt i alla fall. Alltså, det finns en dialekt, citationstecken, i Sverige som heter älvdalska, som språkvetenskapen har dividerat i årtionden om huruvida det är ett eget språk eller en dialekt. Eller möjligtvis en norsk dialekt till och med. Så att...
men sen finns det ett ord som språkpolitik.
Ja. Det är åtgärder som är ägnade åt att hålla samman ett folk på olika sätt.
Mm.
Alltså man kan säga att... den protestantiska kyrkan som då gav i uppdrag att Bibeln skulle översättas till svenska på 1500-talet. Det är början på språkpolitiken, den alltså konkret i det här landet. Och just den saken har ju också gjort att svenskan förändrades ganska starkt och standardiserades lite mer. Därför att prästerna i kyrkan var de som uttolkade sen Bibeln och predikade och så vidare och använde det språket, både i skrift och tal.
Och sen har vi ju då lagstiftning kopplat till språket.
Ja. I Sverige är det en lag som bestämmer svenskans status genom att man stadfäster och fastslår i den här lagen att svenska är huvudspråket i Sverige. Och nu citerar jag från lagen här. Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. Det är huvudparagrafen i Sveriges språklag från 2009 då.
För när man säger att länder är flerspråkiga,
ja.
Vilka länder är det?
Det är länder där man på olika nivåer erkänner fler än ett språk som gällande till exempel som undervisningsspråk, till domstolsspråk, till kommunikation med myndigheter, statens institutioner.
Om du jämför Sverige med andra länder, hur flerspråkiga är vi?
Utan att titta på lagen är vi rätt flerspråkiga. Här förekommer många språk.
Men om vi går till lagen så är vi inte flerspråkiga.
Nej.
Då är det svenska.
Ja. Förutom de minoritetsspråken som regleras på ett särskilt sätt i den här språklagen.
Och de ska vi komma till.
Okej.
Mig veterligen så är det 5.
Ja.
Jiddisch.
Mhm.
Nu får du hjälpa mig.
Ja. Ja. Meänkieli.
Meänkieli.
Mm.
Mm.
Samiska.
Samiska.
Mm. Romani.
Romani. Och?
Finska.
Där har vi dem.
Ja.
Vi hade 200 språk. Vad är det som gör att de här blir minoritetsspråk?
Det bygger på att det finns en Europakonvention från 1998. Som är till skydd för minoriteter, egentligen etniska minoriteter och deras identitet, kulturarv och språk är en kulturbärare. Så. Och man har alltså i den svenska, i den här språklagen har man tagit till då de här språken byggt på att människor som man kan identifiera som samer, finner, romer och jiddisch-talande och meänkieli-talande. Att de har funnits inom Sveriges gränser av hävd.
Historiskt då?
Ja, och historiskt betyder mer än 100 år ungefär också. Men den här språklagen är då definierar språken egentligen och inte de etniska minoriteterna. Man överlåter åt människor att själv säga att jag är då same eller jiddisch-talande eller rom.
Så. Men vad får man, om man talar ett minoritetsspråk?
Och säger sig tillhöra den minoriteten, hör
ja.
Det till också.
Vad kan man då kräva?
Då kan man kräva på de ställen i de så kallade förvaltningskommunerna för respektive språk. Kan man kräva barnomsorg, skolundervisning och allmänt kommunalt bemötande på det språket, alltså i skrift och tal.
Mm.
Men det är begränsat därför att Alltså, först och främst är det två saker. Två av de här minoritetsspråken är inte geografiskt bundna till platser. De andra till är det, och där har man dessa förvaltningskommuner. Alltså för jiddisch och romani får man helt enkelt finna sig i att du kanske kan få modersmålsundervisning på jiddisch. Möjligtvis i Lund till exempel, för det finns en del jiddischtalare.
Ja.
När ett språk inte är geografiskt bunden till en plats eller ett område, så är det väldigt svårt att tillgodose de här sakerna.
Men vad tror du om Sveriges språkflora i framtiden?
Språk är föränderliga. Det är liksom ett faktum. De står inte stilla. Så det sker en ständig utveckling. Och det är intressant att följa utvecklingen och se inte vart det barkar, för man ser inget mål. Det är liksom en ganska flytande materia, kan man väl säga.
Om man tar boken då, hur skulle du önska att myndigheter och organisationer bäst använder de här råden och rekommendationerna som ges?
Alltså, vi har ju försökt, boken har tre delar. En allmän inledande, en beskrivning av alla dessa 43, tror jag det är, närmare beskrivningsspråken. Och sen en del med tips för användare, beställare och av tolkning och översättning. Och det är den delen som är mest viktigast för myndigheter. För att vi har verkligen försökt att på bästa möjliga sätt beskriva vad man bör tänka på om man ska beställa eller göra översättningar från svenska till massa språk. Och men sen också för att presentera en bild att det är bra med språk, med flerspråkighet. Det är en tillgång för människan och samhället, individen.
Men jag får ju en känsla av att det här är... Det är ju verkligen inte bara för myndighetsfolk, utan jag kände faktiskt att jag förstod mig på Sverige bättre.
Ja, det var väl också, det var väldigt bra. Det hade vi inte riktigt i huvudet, men det är en bra beskrivning faktiskt, tycker jag.
Men det är spännande att följa, och det var roligt att läsa och ta del av denna väldigt tydliga indelning av språk i Sverige. Saker som jag verkligen inte har reflekterat över, var enkelt sammanställt. Jag förstår att det är en pågående rörelse. Tack för att du kom hit, Morena Asbell Schmidt.
Tack så mycket att jag fick vara här.
Ja, härligt att ha dig här. Lycka till framöver, och hälsa din kollega Sofia Malmgård.
Det ska jag göra.
Jag heter Johan Wester. Tack för idag. Min producent har varit Anna-Maria Höglund. Och tekniker Gustav Wilhelmsson. Där har vi gänget.
De ville rädda världen. Men istället kom 14-åriga Saga aldrig tillbaka hem.
Nej, men idag börjar vår stora översegling. Så nästa gång vi hörs är jag på Svalbard. Så jag ville bara... Tada!
Signa inte upp på ett äventyr om du inte vill ha det.
Helvete! Tjej, båda det kom in massa vatten!
Jag minns att jag såg hennes flytväst ligga där.
Döden på ishavet. Lyssna på UR Play.